Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hello,
ja,
vi är vana. Birro har också problem att hålla tiden.
Det var det som stökade istället till det. Min fru ringde, jag bara, du lovade att lämna in en bil idag. Så jag var tvungen att byta, jag har ett tillstånd. Så då får man köpa någonting på svarta marknaden. Men det har inte, jag har köpt något som heter nytt parkeringstillstånd av staten, eller kommunen. Det kan man göra om man har, kan beskriva sin anledning att ha det. Så kostar det typ 25 000 om året. Men då får man stå 3 timmar på, inte på lasson som jag står nu här utanför, men på de här med ett kryss. Där får du stå 3 timmar var du vill stanna utan att betala. Liksom. Så innebär att det, normalt sett har jag aldrig problem med att parkera. Jag kan inte ställa mig. Liksom.
Det här är ju skitsinnigt.
Ja. Det var inte bättre att de byggde om överallt. Nej. Och inte gick att köra. Utan det var,
Men lastzon alltså?
Inte på den. Utan på den med ett kryss. Den där det är parkeringsbud. Där får jag stå i 3 timmar. Vilket gör att det finns ju nästan alltid platser överallt.
Men vem får köpa sådana till? Då?
Det är bara att skriva in. Det heter nu sök på nytt parkering. Har du körkort nu eller?
Ja, för fan.
Då så.
Ja.
Sök på nytt parkeringstillstånd. Ja. Så skrev jag 3 rader till den mailen där. Varför jag vill ha det. Och då frågade de om jag kan precisera. Svarade jag 3 rader till. De bara, kom med faktura och så det där. Ja. Det var trevligt. Ja.
3 rader.
Ja,
det skriver Marcus i handlingen. Ja. Ja. 3 sidor i handlingen.
Ja, det behöver ju du byrå.
Hade du 4 stycken p-bot eller
något? Alltså, jag hade så många. Den förra gången var det så här, vi kollar på det här nu så att den här kommer vi ta bort. För jag har ju fel adress på, fakturorna kommer ju inte fram.
Okay.
Så lagas det ju liksom.
Oh, jävlar.
Nej, det var ju bara
det är kul för att en av mina faktarutefrågor till Martin är ju, vad är ditt bästa ekonomiska tips till Marcus Byrå? Nu när det börjar gå lite bättre. Ja,
hur långt är det nu har
du? Det rullar eller?
Ja.
Ja, bra. Studioassen ska lyssna på. Vi sitter med Martin Åslund, expert i Viaplay. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Läget?
Ja, det är bra. Jag läser att jag är lite sen. Ni sitter ju så himla... Liksom, för jag inser att jag har fått många människor att vänta här.
Det är inget. Som sagt, vi är vana. Mm.
Den akademiska.
Akademiska kvarten, exakt. Ja. Du, om någon borde förstå den.
Ja, för fan. Varför
du är väl inte akademiker?
Varför skulle just jag...
Är du inte akademiker?
Nej.
Nej.
Vem, jag? Mm. Nej, jag är autodidakt. Jag är ju själv. Jag har, på allt, alltså. Jag har ju gått upp och ner. Vi tar fakta utan då. Mm. Birro har ju flera gånger nämnt lyxhotellen som du bodde på när ni jobbade tillsammans. Stämmer det? Och vilka hotell pratar vi om?
Alltså, jag vet inte exakt vilka du menar, för jag bor ju alltid på bra hotell. Det är liksom...
Ja, men du bodde på andra
hotell. Milano framförallt.
Ja.
Men det var ju Savoy.
Ja, det kanske var Principe di Savoy. Det var ju, nu har jag inte varit där på det, men det var ju länge ett favorithotell. Det bodde jag ju på 5 gånger om året.
Mm. Så då fick man men alltså grejen är ju att du bokade ju de andra hotell till oss.
Mm.
Men då sa du, ja men det kan ju ni bo då. Och någon gång tror jag att du flyttade över även oss.
Alltså, ja, jag gör fortfarande så lite med när boken vi har satt. Men det är också, jag kan ju förstå Holmgren och Bjur och Strömblad och de här som reser hela tiden. Men de bor ju liksom i Manchester, allra helst på det här hotellet bredvid flygplatsen. Och jag säger, jag vägrar. Jag är där en gång i månaden. Ja. Jag kan inte bo vid en flygplats. Liksom. Det är väl okej om man är i Zürich och ska jobba vidare och i Frankfurt och verkligen jobbar. Ja. Men om jag har liksom, en dag i Manchester, en gång i månaden, då vill jag ju bo
bättre.
Ja, det också. Men då gör jag, och det ska jag verkligen påtala, jag betalar ju mellanskillnaden själv. Ja. Alltid gjorde det ändå.
Ja.
Jag lägger gärna pengar på det. Jag tycker att det är en viktig del för mig. För mig är det värt det.
Ja. Ja. Savoy, jag kan ju säga, alltså, när vi hamnade där någon gång, det får betala mig extra för att de viker upp täcket och kommer in med tofflor och drar för gardiner.
Det, ja, det är ett jättebra hotell.
Ja, det är det. Går snabbt att vänja sig vid det för övrigt. När man sen har ett 4+, tänker, vad fan är de som är här och lägger in tofflorna? Varför gör de inte det? Ja. När bosätter du dig i Italien?
Det kommer jag aldrig mer göra än.
Nej, okej.
Okay. Mm.
För att?
Jag gillar att saker och ting fungerar och kommer som det ska.
Flyter på.
Exakt. Ja. Däremot så jag är ju varje sommar i en liten toskansk semesterort över havet.
Mm. Men det räcker så.
Vad heter den?
Forte di Marmi, och där är vi varje år med familjen. Och det är väl att vi köper någonting där, det har ju varit på gång länge. Jag har varit nära den flera gånger.
Mm.
Men jag kommer aldrig bosätta mig där, utan då kommer det vara ett sommarhus som vi har i sådana fall.
Okay.
Bosätter jag mig någonstans däremot, så Ticino ligger bra, eller Graubünden i Schweiz.
No, okay.
Ja, då får man ju liksom... Dessutom kanske skattefördelar, det har jag ingen aning om. Men framförallt, du får ju italiensk känsla med lite tysk ordning.
Jag pratade med vår vd igår, som numera bor i LA. Han hade som dröm att bo, inte bo någonstans, utan bo 6 månader i taget på olika ställen på grund av skattetekniska skäl. Okay. Som alla till i slutet.
Jag vill verkligen betona att jag tycker det är viktigt att betala skatt. Alltså, utan det fungerar inte ett samhälle. Sen behöver man inte liksom...
Betala så mycket skatt.
Nej, men man behöver kanske inte ha en våran skatt på inkomst är helt rabiat, och det är sjukt att den slår ju mot, inte mot de som har pengar, utan den slår ju mot de här som är vanliga människor som börjar uppåt. Så det, jag tycker att vår skatt på inkomst är för hög liksom. Så därför tar inte jag ut maximalt lön som jag kan göra i mina bolag, utan har andra upplägg. Inte, alltså allt i Sverige, allt är lagligt såklart.
Men däremot, utdelning är 22% eller vad är det?
Den är ju 3-12-reglerna, så den är 20% upp till viss del. Och det, den tar jag utdelning, absolut.
Den är rimligare, kan man säga.
Ja. Det blir du också numera.
Jag tycker faktiskt att den är orimlig egentligen.
Ja, okay.
Ja,
jag tycker, men rimligare än den är mindre?
Ja, alltså, vadå, det är väl rimligare att beskatta någonstans det lite hårdare och sänka liksom, skatten på inkomst av tjänst. Annars beskattar man ju liksom, tänk dig de här som advokatbyråer liksom, de har 40 anställda och tar ut 500 000 i månaden eller om året i lön, och så har de en aktieutdelning på 4 miljoner som skattar 20% på. Jag vet inte, men jag tycker att det är så rimligt.
Ja. Ja, okay. Var äter man bäst i Stockholm?
Hemma.
Okay.
Nej, vet du vad, jag gillar att hem. Jag gick precis på vägen hit. Arash Talibinja, den gamla fotbollskompis, sitter här i närheten. Jag tänkte faktiskt att undrar om inte vi skulle bjuda honom på ett hem här och äta där.
Ja, det är ju superhotell. Ja. Just det. Ja. Max Martin checkar in när han är i Stockholm.
Han äger en del av det. Han äger det med Harald Mix.
Just det.
Så det
jag tycker det är. Men du passar ju nästa där. Vad går du helst att handla din helgmiddag då?
Alltså, nu måste jag säga två ställen då, eftersom det är två. Men allra helst går jag på Garpe, som är en matbutik i Bromma där vi bor. Som är, den är värd att besöka. Den är otroligt bra. Det kommer ju också folk från hela Stockholm och handlar där. Och sen så gillar jag ju Åstens fisk, som är tre unga göteborgare.
Ja, såklart.
Ja, exakt.
Bra ordning.
Jag tror att familjen äger Feskekyrkan hela, alltså det är de äger massa... Säkert korrumperade, ingen aning om. Det är alla i Göteborg. Nej, det var ett skämt.
På vilket sätt? Det är de väl inte? Nej, vi är bara sköna och glada och jobbar gärna och bär lådor och skik.
Alltså. Ja, nej, jag skojar ju.
Jättekonstigt.
Ja, det var ett skämt. Ja, ja. Men däremot så är den butiken, de är drivna, de har alltid färsk fisk och det är alltid otroligt bra råvaror. Ja. Så där går jag härlig handlar.
Ja.
Mm.
Och apropå det då, vad köper du dina kostymer och skor?
Ja, men det mycket blir ju Rosenborn trots allt.
Ja, det är fortfarande.
Ja, jag går dit.
Vad sa du, vad heter det?
Rosenborn på Grevgatan där. Dit går jag fortfarande och handlar mycket. Sen har jag ju blivit, om man ska välja så här, märken, det är ju orimligt dyra grejer. Så det handlar man ju mest på outlet eller när det är. Men jag köper ju Brunello Cucinelli helst av allt. Men det är så jävla, man är så lurad som gör det. Men det är ju riktat till sådana som mig. Folk som vill ha någonting och som tycker att det ska vara värt att betala lite extra.
Så kan du känna på det när du går, du vet om det, du har den bilden på, alltså, du kan garva åt nästan.
Ja, absolut, jag är jättelurad som köper det där. Men det är inget värde att köpa, alltså, den typen av fina materialval de har, det tillför ju inget, det syns ju inte, utan det är bara... Det är bara en känsla liksom. Så att den är ju, klart man är jättelurad som handlar där egentligen. Mm. För det är alldeles för dyrt.
Sen hamnar du ju också på listor. över bäst klädda.
Ja, det, och det måste jag säga att det kommer att gå lite där, men ja, nej.
Alltså uppenbarligen så märks det.
Ja, jo. Kanske. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Och det är ju...
Ja, fast om man ser ut som du gör från början också. Men annan hade gått springer då om jag hade gått och köpt någon jävla på Rosenborn eller annat ställe. Liksom. Jag kommer aldrig hottas upp på det sättet som du, Martin Åsling.
Ja, det vet jag inte.
Men det har vi pratat om i 15 år. Det är ju så det är. Det är ju bara ajare.
Hade någon Bond-bild här från Göteborg när det blir då? Ändå?
Ja. Oh, fan, vi har ju en jävla cool bild också från Milano som jag fortfarande
har tagit fram. Ja, det skickar jag ju. Det har gått per år som Ussfeldt tog. När vi sitter och ser ut som The Clash på någon jävla sten på någon trottoar.
Ibrera där efter när vi har käkat per Oster Edel Corso som vi ofta gick på då. Där det var liksom alltid någon, det var prisvärt bra ställe. Han var väl ihop med någon, han ägaren var väl ihop med någon svensk ättad tjej också.
Bobo hänger alltid. Ja,
exakt. Så är det mycket fotboll. Då var det mycket fotbollsspelare också. Måndagar var det ju liksom smackat med fotbollsspelare. Ja, men det var, den bilden
är, den är fan cool. Fin alltså. Ja. Ja, sen var det den här gången jag fick emot det din fru sa efter en sändning. För du var på mig, för vi kommer ju komma lite längre ner till att du är på kollegor och vänner i branschen om kläder och sådär. Och då sa du såhär, fan ska, innan en sändning i Club Calcio i Milano, ska du ha de här jävla kängorna till kostymen? Det ser ju fattig klokt ut, ungefär. Då sa jag, ja men det är coolt ju. Då hade din fru gjort av sig till det, såhär, fan vad cool bil, du hade ju kängkolog.
Ja.
Vi är ju nöjd.
Då köpte jag de kängorna sen också, en liten. Crocodile Joe köpte jag då kanske, jag vet inte om
det var. Det hör ni alla stilikonerna, Birro är alltså någon form av stilförbild för Martin Åslund.
Eller absolut.
Färgkoordinerar du din garderob apropå det?
Alltså ja. Det gör väl alla vettiga människor. Sen är det inte så här, det är ingen slavisk färgkoordinering så att det liksom hänger i nyanser. Men det är väl klart att om jag har blåa tröjor, det hänger med blåa tröjor för där. Det är väl det. Alltså gör man ju inte det så är man ju lite, tycker jag.
Men var kommer den här jävla halvperverterade ordningssinnet ifrån? Det är ju inte, eller? Är det liksom, vad ger det där? Vad händer med det när det hänger?
Alltså, jag är ju inte pedant på något sätt. Det skulle ju nog ingen säga, tyvärr. Tvärtom så är vi med kaos hemma. Min fru har ju ingen ordning sin alls i och för sig, så det är mest hennes fel. men så här, att leva som jag gör och jobba som jag gör skulle aldrig funka om man inte hade väldigt bra struktur. Och det är ju en av anledningarna till att man inte kan vara i Italien. Jag drar gärna den anekdoten jag drar den för. Men så här, när man kom ner till Italien, så första månaden man spelade där så ja, men, först kunde man inte kommunicera med folk riktigt. Jag kunde inte ord italienska och ingen kunde engelska på den tiden. Även måste jag ge beröm för att den satt bredvid matbordet alltid försökte konversera med. Det var liksom vem den var. Så det var en så väluppfostrade är de ju. Verkligen socialt sett. Men så började man förstå saker. Så någon gång minns jag om det gått en månad och en halv. Så här, vi bor ju alltid på hotell när match liksom, en natt. Så man hade ju tid att umgås. Liksom. Så jag sa, men alltså, det är så himla irriterande. När de skulle fixa fibern så kom de i veckan. Så kom han 45 minuter sent och sa att jag var tvungen att ta en kaffe liksom. Men kom igen.
Jo men vad fan, de måste ju ta kaffe på väg till jobb.
Ja, och det var liksom, och när jag sa det så här, och de bara, de här killarna, jag vet inte om vi åkte bil till någonting eller, de bara, jag fattar Martin, men vad fan, vad blir bättre av att du blir irriterad? Så jag bara, nej det är fan sant alltså. Så levde jag sedan i 2-3 månader med den inställningen. Det är klart att de veckorna eller månaderna var ju toppen, för man störs ju inte på saker. Det är ju ett bra sätt att leva livet. Men sen kommer det tillbaka lite där, fan jag vill ändå ha saker gjort. Alltså jag vill ändå komma framåt i livet. Jag vill inte så stampa med samma ställe i all evighet och tycka att det är väl fine om någon kommer sent. De byggde inte den här bron ordentligt, sen trillade, nej det ska inte vara sån liknelse, men du fattar. Mm. Och någonstans att varför ordning sen? Jo men för att om man har ingen ordning, så jag är inte ordningsam, men har man inte ordning så kommer jag, alltså du tappar ju tid. Mm. Fan, vill man vara produktiv och få saker gjorda så då är det bättre att hålla lite ordning ändå.
Mm. Ja, ligger det.
Just det,
nej, men jag lyssnar. Jag lär ibland. Mm. Vilket vin köper du i Systembolaget som vi dödliga har råd med?
Jag får väldigt mycket extremt dyra vintips av Alex Schulman. Han är ju extremt vinintresserad. Mm. Och han handlar bara PK-huset, så att jag handlar hälften så dyrt som han gör.
Men alltså, det är ju inte olika priser på olika bolag. Det är skitsamma. Nej, men det är bara det är samma priser.
Bara de som finns där.
Alltså, de här typen av vinet finns bara där.
Okej, okay, då fattar jag.
Ja, de har ju källare där man går in i. Och...
Ja, vad handlar det om då för en flaska? 200-300? Nej, det är,
nej, det är dyrare. Alltså, det är ju tusenbara uppåt som Alexander.
Känner man skillnaden efter 3 glas skiter man ju vilka?
Alltså, nej, jag tycker nödvändigtvis inte att så dyrt vin är bättre än ett som kostar 300.
Men du köper ju bara dem ändå.
Så nej, men jag säger det, jag köper för halva priset av Alex. Så att jag ligger någonstans med 300-500 kanske.
Har du något tips då? Någon som sticker ut?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att egentligen ska man, och det där fristar vi om lite, men man får, jag köper ju vin och lägg och sparar för alla man köper systemlag, även i den där källan, är ju egentligen lite unga liksom. Så att jag har faktiskt, nu dricker jag ju mest vin jag köpte för 7-8 år sedan hemma. Och då blir de väldigt prisvärda, för de har ju köpt dem, alltså de är kanske inte billiga för det, men det är inte så dyrt som folk tror liksom. Ja. Sen är det svårare idag att göra det var lättare förr. Jag tycker konkurrensen att köpa bra vin är mycket större idag. Ska du ha ett bra vin? Jag drack ju jättemycket, och det tycker jag är alldeles för dyrt, alltså med Tignanello. Det köpte man ju förr för 500 spänn på Systembolaget, eller 450 kunde man ha det. Idag så börjar ju de för unga vinerna på 800-900 spänn, och då börjar jag tycka att det är lite saftigt. Däremot, eller förlåt, 1800 spänn menar jag, så det har jag verkligen dragit iväg. Men däremot kan man fortfarande, och det är ett tips som man i Italien, om du går in på så här mindre restauranger, eller på restauranger egentligen, i orter där inte turister är. Just Tignanello hittade jag i somras på ett hotell som vi bodde, vi brukar alltid bo några nätter i någon ort som vi aldrig varit i liksom. Så bodde vi i en sån ort, så vad hade de på vinlistan? Tignanello för 120 euro flaskan. Jag bara, på restaurangen då, jag bara, fan, det kostar ju typ 1800 på Systemet att köpa det. Ja, men det tog ju en till middagen såklart. Och så tittade jag och frågade, ja fan, kom det in 2018? De på Systemet säljer de så här 2020, liksom 2021. Jag bara, har ni några fler av de här? Ja, vi har, kan jag få köpa en låda? Ja, absolut. Så kom de med en låda, så jag fick en låda för, så de har jag lagt på lager nu. Då har jag ju köpt dem för 600 spänn, 600 spänn billigare flaskan, fast de är flera år äldre. Så att det är ett tips som man är intresserad av viner, så att man kan faktiskt titta. Det, och de har ju köpt in dem, för så är italienare, de köpte in dem nu för, de har ju förtjänst från det de köpte in dem för. Sen så skiter de med
ganska
marknaden.
Ganska stor ändå, tror jag till och med. De har säkert, marginaler där.
Säkert, men marknaden kan ju idag betala. De skulle ju ha tagit, hade de tagit 180 på den här och satt ut den på en, på, eller 200 euro flaskan, satt ut på en vinauktion, så hade det ju gått så här. Så att det är liksom ett tips. Ja.
Är svensk journalistik och media generellt för ointresserade av det speltekniska i fotboll med taktik och sådär?
Ja.
Okej. Okay.
Alltså det är ju, har väl med efterfrågan bland tittarna att göra. Men jag tror att det svänger lite ändå. Jag får i alla fall väldigt mycket yngre som är extremt intresserade. Men jag är absolut.
Vad är det vi pratar om då som inte du känner dig med nu?
Nej, men vadå, jag tycker ju att inför en match så pratar man väl egentligen om liksom, okej, hur väljer de att bygga spelet bakifrån när de möter det här laget? Arsenal möter City, okej, men hur kommer Arsenal att göra liksom? Och så får man väl titta på klipp de har gjort förra matchen, och så de gjorde mot City sist, och så jämför det, fundera. Det är så jag tittar på fotboll liksom. Men det gör vi ju aldrig. Vi pratar ju mycket känslor, och då tycker jag ändå kanske att vår studie är den mest som går mest på djupet, taktiken då. Så att, men det säger det där jag liksom för länge sedan förlikat med mig, att majoriteten, alltså vi gör ju underhållning, och det är ju, när en gammal fotbollsspelare som ska börja jobba med tv, en hel del av dem hör av sig och frågar liksom, vad ska tänka på. Du brukar alltid säga det så här, några grejer, att förbered alltid mer än vad ni använder liksom. Det är inte meningen man ska använda allt liksom. För det får inte bli sådana sjuka när man slänger, det blir nästan forcerat. Det andra är, kom ihåg att vi är underhållning liksom. Så att det är att prata om i halvtid om att den här räddningen har den här målvakten gjort 5 gånger tidigare, och som egentligen inte har någonting med spelet den här matchen att göra. Det tycker folk om att se. Det får man bara acceptera. Liksom. Och förlika sig med det, och sen göra det bästa av det, och så komma ihåg med underhållning. Det brukar alltid vara mitt tips till alla. Så tycker jag ju, jämfört med Italien, så är ju fotbollsdiskussionen mycket lägre. I Italien pratar man ju mycket mer taktik. Och pratar mycket mer liksom, inställning till det. Och det gör man ju även i Spanien. Pratar kanske inte taktik i den skilda matchen. Då pratar du kanske mer forma, liksom, sättet de bygger. Alltså vilket spel, vad säger man, sätt de väl att spela fotboll på. Det är väldigt viktigt för spanjor. Alltså, de har ju nationsskillnader. Och där är ju England ganska dåliga, om man ska vara ärlig. Man säger engelsk tv. Jag tycker ju Neville, de här är skitroliga att se på som underhållning. Men ärligt talat, det är ju otroligt platt analys fotbollsmässigt.
Om vi tar antal tränare där. Nu är han i Girona, kan inte jag uttala.
Michel.
Ja, det var inte så svårt. Sen har vi ju Di Cherbi såklart. Vi har Alonso, Bayern och Thiago Motta. Inte minst i Bologna som inte jättebra i Serie A. Så vilka av de här liksom, tycker du, har du mest blick på? Om någon?
Alltså jag ser ju alla de här, Farioli, Nisse också.
Har du någon favorit av dem då?
Jag är ju rätt säker på att Xabi Alonso kommer vinna allt. Han är den som, också för att han har ett sätt som går att spela med alla lag. Liksom. Och jag tycker att hans lag behärskar alla delar av spelet. Thiago Mottas lag är fortfarande rätt mycket boll. Alltså det är mer viktigt att bara bollen har, tycker jag. Men Motta har också större chans att vinna allt. Det här blir ju en dogmatiker. Liksom. Han har ju förändrat fotbollen, men jag vet inte, man kommer vinna mest. Liksom. Farioli är ju en av de här avkomlingarna av det. Får vi se hur det blir till då. Mitchell tycker jag är mer en pragmatiker. Det tror jag inte liksom. Jag tror inte han vinner något liksom. Alltså, det är ingen tränare jag lägger så mycket fokus på. Det är ett jättebra arbete där. Det är ett bra hantverk, men han har inte samma höjd, tycker jag, som Motta eller Sergi Alonso. Och därefter kommer De Zerbi. Och därefter kanske Farioli.
Ser du inte de där revolutionerande, alltså det revolutionerande är det Motta gör? Alltså med rotationerna just mittbackar,
ja,
och sådär.
Han är ju allt, alltså Motta är ju allt med bollen lite till, fast det får ändå bra. Alltså på det sättet påminner han om De Zerbi. För att De Zerbi tycker jag bara blivit så här, det, för honom är ju liksom spel bakifrån allt. Mm. Spel med bollen allt. Det är ju inte riktigt för Motta. Motta är ändå en kille som vill vinna, upplever jag mer. Men visst, De Zerbi är en enda, så är ju Motta lite mer. Och sen så har vi Sergi Alonso lite kanske. Men Sergi Alonso idag tycker jag är otroligt. Alltså de kan ju allt egentligen.
Hyrde du alltid egen bil när vi var i Milano?
Nej.
Du hade ju någon där.
Nej, jag har ofta bil och det har kostat mig mycket pengar. För de är ju det kamerasystemet som de har. Så man får ju,
det är du kör ju helt... fort. Du kör ju väldigt fort, det måste vi kunna säga. Du plockar, jag följde ju med någonstans.
Alltså det är inte fortkörningsböter man får i Italien, utan det är ju det här, de har ju...
åker in i zoner och skit.
Ja, jag vet, de här zonerna som, numera är de lite bättre uppmärkta.
Jag skickar dem hem.
Ja, exakt. Och det fattar du av bil då varje gång. Kört genom Milan och kvällstid när GPSen visar, här kan åka på den här gatan. Och så står det, idag finns det ju skyltar som står det attivo, non-attivo när man, ja. Det
fanns. Men du ser, du kommer till och med ihåg skyltarna då.
Men
du...
då fanns de ju inte skyltarna liksom. Så det hade man ingen aning om. Så, det, ja. Så att jag, om jag kan undvika ännu mer av hyrbil. Men jag gillar ju egentligen känslan av hyrbil, för då kan du ju upptäcka staden själv. Men nu har jag ju börjat såhär att ta taxi istället, åka taxi, åka runt och se saker.
Ja, okay. Kan du köra runt här?
Ja, exakt, så slipper jag ta dem bättre.
Ja, okay. Hur dålig skräddare har egentligen Jonas Dahlqvist?
Ja, den var ju, det kanske är en stylist för då. Den var ju storlek för stor på axlarna och...
Det retade du dig på?
Nej, jag tycker det är kul att kommentera. Han tar ju det också.
Ja, Jonas
det, kan det är ju så, det måste vara banter på ett sätt till folk. Man kan ju inte säga till folk som inte kan ta det, utan Jonas Dahlqvist kan ju ta det, det är det som är roligt.
Ja, på det då. Vilket är ditt bästa ekonomiska tips till mig?
Alltså det är ganska, nu ska jag säga att nu har vi inte den kontakt vi hade, som vi hade förr. Men min bild då var att hålla i pengar, det var inget som låg för det överhuvudtaget. Och då tänker jag att, liksom, att ge tips en sån person, det blir liksom...
Men för sen har du har ju varit...
Alltså, att tjäna pengar är det väldigt bra på. Men...
Ja, men sen du har ju varit, vi behöver inte gå in på detaljer kring det, men väldigt, du har ju varit stor hjälp när det liksom var nere sådär. Då hörde av dig och hjälpte på olika sätt, ska sägas. Utan att ta någon sorts cred åt det offentligt, därför säger jag det nu för dem som möjligen bryr sig. Men nu då när det liksom går det bättre, är det lätt att hamna i samma fälla igen? Att inte bry sig. Man behöver lära sig.
Ja, man ska ju alltid komma ihåg pengars värde på något sätt. Det är ju, säger jag då, som alltid lägger till business class när jag flyger. Och så. Ja. Men jag förstår ju fortfarande att det är inte... Och sen ska man väl alltid, det upplever jag väl alltid att du är bra på, att man ska alltid förlika sig med det man har nu. Liksom. Mm. Alltså, har man inte råd med det nu, då har jag inga problem med det. Jag tycker inte att det finns inget i det. Så här, sen är det väl en bra regel att alltid spara mer än man gör av med. Det är väl en jättebra grundplåt. Jag är inte säker på att det är alltid låg för dig då. Det kanske blir bättre för dig nu.
Ja,
liksom.
Ja.
Så att, börjar man där så kan man ju bara vikta det. Kanske vill säga, okej, 50% av det jag får ut netto varje år, det kanske jag borde spara. Det är ju att ta det lite längre, men där kan man ju ha någon grad i det. Och har man den policyn, då kommer man ju alltid ha mer pengar kvar än man är av med.
Fan, man måste tjäna pengar för att kunna spara 50%.
Ja.
Så är det ju.
Det är ju helt, jag vill lägga till en parameter till där. Det beror också på vilken burn rate man har.
Vilken vad?
Vilken burn rate du har. Alltså flyger helikopter till Arlanda för att åka flyg därifrån, ja, då måste du tjäna jävligt mycket. Tar du flygbussen så kanske du tjänar mindre. Så det är en parameter till där.
Ofta flygbussen.
Flytta ju upp.
Nej.
Flytta, ja, men det är det bästa.
Ja, nej, men det går.
Kapar ju jättemånga kostnader
på hälften. Man måste ju lära av sina misstag också.
Jag har sagt det Hugo massa gånger.
Jag tänker relation och ekonomi, där får man väl ta det lite som det kommer, eller? Mm. Inte stressa.
Ja, vi tar oss an via Play-segmentet. Nykritat kontrakt såg vi nyligen här.
Yes.
Ja, apropå pengar då.
Förhandlar liksom... du själv?
Ja, det gör jag.
Ja.
Det är,
du hård då, eller?
Det är ju stark.
Nej, jag är nog ingen sån här... Förhandlingsteknik är ju en massa olika... Det finns ju de här som alltid är duktiga på att kräma det sista lilla extra i varje förhandling. Den typen är absolut inte jag. Sen kan man väl säga att förhandlingsläget att förlänga just nu är väl ett kast.
Ja.
Det är väl svårt att undgå att de har typ liksom... De är ju på om att personalen ska få taxi till. Alltså du vet, de sparar på allt. Att sitta och tro att man då kan... Men, om de bara säger så här, men vet du vad... vi sänker det där med 50%, det vi kan betala. Det är inte så att jag kan sitta och säga så här. Nej. Jag säger inte att de gjorde det nu. Men jag har inte så mycket att sätta emot liksom. Så att det, i ett sådant läge får man andra saker.
Men gör, sen, det känns inte som att du gör det där för pengar.
Nej, exakt. Jag har ju faktiskt ett annat helt jobb liksom. Så att det är ju för mig en otrolig lyx att ens kunna få betalt att göra det. Mm. Så att, jag är väldigt tacksam för det. Så det är inte det drivande redan.
Hur har stämningen varit på Viaplay under den stökiga tiden inifrån liksom?
Ja, men det är ju också alltid intressant. Jag har ju ändå hunnit med vara både i fotbollsvärlden och vanliga arbetslivet på arbetsplatser som är under press liksom. Mm. Det gör ju någonting med miljön, så är det ju. Folk mår ju sämre och det blir liksom, man skulle önska, och det finns drag av att solidariteten ökar, men det finns ju också drag av att solidariteten minskar i sådana miljöer såklart. Mm. Och det tycker jag är lite sorgligare där, för att det är någonting man borde alltid göra då, det är ju liksom att jobba mer tillsammans. Sen ska jag ju säga att vi som jobbar med fotboll har ju märkt av det väldigt liten utsträckning, vi som sitter och gör det vi gör. Mm. Sen tror jag att de som möjligtvis redaktionellt är där inne, de har märkt av det mer. Men vi är ju inte inne i veckodagar och träffar vanlig personal på det sättet. Och sen så tv-sändning, alltså Viaplays räddning är att de har Premier League-avtal till 2028. Utan det tror jag inte någon har lagt in mer pengar. Det är ju enda som genererar någonting. Någon sa att damfotbolls-VM konverterar mer, och så damfotbolls-VM har varit bra till det, men det konverterar mer betalande kunder än vad den bästa originalserien någonsin har gjort. Så det är ju idrotten som är hela navet i verksamheten liksom. Mm. Det är originals-delen de borde egentligen sälja av liksom, i sådana fall om man tittar på rent finansiellt. Sen kanske det finns andra värden, det kan inte jag bedöma. Men, så att Premier League-avtalet är ju liksom det enda som räddar bolag, gissar jag. Och då kan de ju inte sända ut det. Och då blir det ju att vi får, det är klart att jag gör lite mindre matcher och det reser lite mindre. Men ärligt talat, det är ju, vi som jobbar där nere har märkt av det väldigt lite. Så vi är ju extremt förskonade i det här. Mm. Det man märker av är att liksom, folk mår dåligt. Liksom. Mm. Och en del för av sig till mig och frågar just om det här händer, kommer att hända nu och sådär. Och jag var väl ändå från början rätt säker på att det här kommer aldrig gå under liksom. Och aldrig menar jag väldigt osannolikt, allt kan alltid hända, men liksom, det är för stort värde i det avtalet för att folk ska låta det gå bort liksom. Det ska mycket till liksom. Och Norden är nog lönsam på alltså, Norge är ju inte det ännu, men Sverige är ju lönsam på årsbasis liksom. Så det handlar ju nu bara om att släcka ner bränder i länder och delar man har tagit på sig från Viaplays sida, och så blir man ju lönsam igen, så det är uthållighet.
Hur ser du generellt på branschen då? Liksom det är inte bara krisen i Viaplay, det har ju liksom varit lite osäker, vad kommer liksom vissa rättigheter hamna, och det känns som att det är lite darrigt liksom. Märker du av när du pratar med andra kollegor eller andra i branschen?
Ja, men det kan man väl ändå märka av att folk är lite mer stressade av det, och sen så det är ju inte så att liksom inflödet av nya unga människor som jobbar inom fotboll minskar direkt, det ökar ju markant, så att det är ju jävla tryck på de här få tjänster som finns ändå liksom. Och det kan man märka en viss stress av folk, det gör man ju absolut. Sen tänker jag ju mindre på det liksom, på den mikronivån. Jag tänker mer på vad det här betyder på makronivå. Om vi får ett fönster till i sommar, transfönster i Europa, där vi har minskad volym, då blöder det en del balans. Alltså det ska bli så otroligt spännande. Alla de här klubbarna som köper spelare för 100-200 miljoner och räknar med att sälja dyrare om några år. Fattar du vad det händer för deras ekonomiska modell? De är inte lönsamma, det är en del, så ska det ju vara såklart. De är inte lönsamma i sin dagliga verksamhet. De är beroende av att sälja spelare med vinst. Mm. Om den dörren stängs så är det en jävla massa klubbar, ursäkta språket, som har stressigt i fotbolls-Europa då. Mm. Och vad effekterna blir på det, det är ju sjukt intressant. Sen tror jag att man över tid så kommer liksom intäkterna öka igen. Man får också ha med sig att, alltså, nu blir det väldigt tekniskt, men du har ju också intäkter i det som kallas nominella termer. Så när 100 lapp blir 200 kronor så ökar det i nominella termer. Siffran 200 är mer än 100. Men har du reala termer, det vill säga vad värdet på 100 kronor är i dagens marknad. Om vi har en inflation som är över så det ökar mer, så kanske 200 kronor faktiskt är mindre i reala termer än vad 100 kronor var för 5 år sedan. Mm. Men den ökningen i nominella termer kommer ju komma oavsett vad man vill eller inte. Så intäkter kommer ju öka för klubbarna. Så till tids nog kommer det liksom rädda balansräkningar ändå. Men sen vet man ju inte hur långt det är. Jag menar, sen kan vi säga att Saudi sommar köper spelare igen för ännu mer pengar. Så är den här faran över och så kommer pengarna flöda igen. Så att, men det är spännande tider till följd av att just att tv-rättighetspengarna, de är stagnerande just nu. Men det är ju tillfället. Får se vad det är som händer sen. Mm. Nu blev det lite tekniskt, jag tappade det där, Mark.
Ja, nej, men jag tyckte det. Men skulle man kunna säga då om den moderna fotbollen och Saudi som står liksom mycket i blickfånget där, skulle det kunna vara rent om man teoretiskt med liksom säga att skulle det kunna vara Saudi-pengar som räddar många klubbar alltså klubbar som egentligen supportrarna tycker väldigt illa om? Alltså finns det en sån?
Så var det ju den här förra året. Alltså, ta en klubb som Chelsea. Jag är väl rätt övertygad om att de inte kunde klara av det som nu man får höra PSR, alltså Premier Leagues transfer regler, eller UEFA:s då. UEFA:s är väl mindre aktuellt eftersom de kanske inte tar sig till Europa, men då kommer de behöva sälja spelare. Och förra året så fick de ju loss en hel del pengar på att sälja spelare på dyra kontrakt som gick till Saudi. Mm. Så det var redan förra året.
Var inte det också att ägarna då gjorde affärer inom andra branscher? Alltså så här,
det är mycket möjligt.
Så att de sålde spelare, men ja, sen såg de upp i andra branscher och annat också.
Säkert. Och, ja, det är liksom, det är ju det här som, och jag har svårt att se vad problemet det egentligen är, för man liksom, problemet ser jag inte, men däremot vad som är fult med det. För någonstans, alltså, gör man legala affärer så måste man väl få göra affärer som driver. Jag menar, det är som att liksom Volvo personbilar inte skulle liksom investera i andra saker som gynnade deras personbilar och andra. Alltså det är väl rimligt liksom. Men visst är det säkert så. Och sen finns det ju olika instrument där och i det där. Men jag har landat i att jag vill inte moralisera kring det där, för det blir så otroligt liksom godtyckligt. Utan är det legala pengar, så är det svårt att säga att det är ett problem. Jag tycker ju att det är min största förhoppning att vi får ett blödande fönster till klubbarna över bakut och Financial Fair Play, där break even och kostnad, alltså den här squad cost, vilket folk har gått helt vidverkar som, men de har infört lönetak ju på, kopplat till omsättningen, vilket ännu mer kommer cementera ordningen i fotbollsvärlden. Den nya regeln, den regeln och den här break-even-kriteriet, jag vill att det faller. Jag vill ha konkurrens på riktigt. Jag vill att Bolognas ägare ska kunna gå till marknaden och säga att, vet du vad, vi har världens bästa tränare, vi håller på med något nytt, vi har en ung trupp. Vilka vill vara med? 4 miljarder in, fine, bra. 4 miljarder, satsar folk på det. Och så kan de göra Bologna slåss med Champions League-titel nästa år. Jag tycker att det vore mycket roligare att se än att nu Bologna måste skala ner. För att nu måste ju de sälja de Sirxia, men de kan ju inte återinvestera och göra samma överträffa på samma sätt. Det kommer de aldrig kunna göra. Så de är ju dömda till att vara liksom studsade uppe. Sen ska de ner i den. Det skickar de där de hör hemma i fotbollsverket. Jag tycker det är sorgligt att vi accepterar det. Mm.
Vad skulle du säga liksom skiljer Viaplay-sändningar från övriga?
Mindre idag. Mer när jag bytte var det jävla väldigt mycket. Mm. Dels tycker jag att vi har blivit lite mindre liksom taktiska, lite mindre liksom med den typen av alltså drivande, och det är ju ytterst då liksom, det är ytterst vi i studion som ska driva på för det, även om vi har redaktörer som slutligen bestämmer. Så att jag tycker mycket som har blivit bättre. Det är ju Discovery-sändningar kan vara väldigt bra i Allsvenskan liksom. Och det var ju med aldrig när Simor gjorde Allsvenskan, tycker jag. Det är stor skillnad, tycker jag. Mm. Sen så är det ju som alltid tyck och smak vilka man gillar liksom. Mm. Men där jag kanske föredrar Per Hansson mer än andra som pratar mer om sånt som jag gillar kanske. Men så här, jag tycker de gör det bra. Jag tycker Simors Champions League-sändningar också är väldigt trevliga att se på. Sen tycker jag kanske inte att de går i djupet så mycket, utan det är mycket liksom snackstudio. Det är, för vad som äldre, Knesset-studio liksom.
Ja, Knesset, ja. Ja. Otrolig tv.
Två som äldre, ja. Jag som inte var det.
Ja. Nej, jag har inte sett det.
Nej. Men du, nej, vet vad det är. Mm.
Otroligt.
Ja. Ja, men jag tycker att det är väldigt trevligt att se på. Så skillnaderna har minskat för att de andra tycker jag har blivit mycket bättre. Ja.
Älskar du engelsk fotboll mer än italiensk nu?
Jag har alltid älskat fotboll. Jag är liksom aldrig...
Det är jag. Det var bara jag som vill låsa in dig.
Nej, men jag tycker jag ju historieberättandet och sakerna kring livet i Italien är mycket, mycket härligare än
i Manchester.
Ja, det får man ju säga. Alltså, och det är väldigt svårt att hitta riktigt bra mat liksom, i Manchester.
Vi pratar ju om
det. Ja, men det är det. Det är liksom...
Lillis pizza.
Alltså, det går ju inte att få samma känsla som att gå in. Och Milano är ju exceptionellt bra, tycker jag, inte generellt i världen på att äta bra mat enkelt liksom. Mm. Men nej, jag följer ju egentligen från början spansk fotboll mest. Oh. För att det var det liksom, Barcelona var ju mitt favoritlag på 80-talet liksom, och vi hade parabol hemma, så pappa följde tysk tv. Och de sände ju så La Liga redan på 80-talet, så jag har ju aldrig vuxit upp med och sett Premier League på det sätt som andra har gjort liksom.
Men då kanske du kan svara på den frågan, för jag slängde ut i en gruppchatt igår. Jag börjar kolla Champions League nu när det börjar bli spännande, så sätter jag kolla Real City.
Så du gillar ju då det nya formatet då, när det ska bli mera matcher av dig?
Nej, jag gillar egentligen inte Champions League alls. Så mycket. Men då jag ställer mig frågan, hur får Brahim Diaz speltid 2024 i en sån här match?
Han har varit jättebra i ligan när Bellingham har skadat och sådär.
Har han det? Ja. Är det en bra Det är liksom Milan, ja, är ju, rotationsgubbe för mig.
Det är ju en bra spelare, men Milan spelar också, Milan spelar kanske inte alls typ av fotboll heller. Och sen är det ju liksom i kontexten i Real Madrid, om du har de egenskaper Brahim Diaz gör, så kommer det komma väl till pass liksom. Han är ju inte startspelare, kommer aldrig bli det i Real Madrid, men som inhoppare är absolut bra. Och det har ju varit, tycker jag, tidigare än säsongen också. Och som sagt, när han startade då, när Bellingham var borta och var någon mer som var borta ett tag där, så gjorde han ju det bra.
Usel insats av Bellingham igår. Fy fan. Bara gick runt och klaga hela tiden.
Ja, usel är starkt, men ja, han var inte så bra.
Men nej, bara gick runt och klaga.
Inte framträdande.
Vi tar AIK-semester. Hur är det med pappa då?
Bra, ja. Han är gammal. Eller börjar bli gammal.
Ja, jätte. Vi bodde i samma hus, träffade honom ibland. Ja. Åkte is ihop lite sådär, ja. Pratade fotboll. Och ja. Han är skön i porten.
Ja. Ja, han är bra. Alltså, relativt så är bra liksom.
Ja, det är bra. Okay. Hur nära följer AIK idag?
Ja, men jag ser ju princip varje match. Dock väldigt sällan live.
Så det är inte många loger, det var nästa fråga. Har du en egen loge?
Nej, jag har två årskort där. Men jag går...
Varför har du två årskort för?
Går med någon mer.
Ja, du tar med den. Okay.
Så här, och jag går ju aldrig. Jag jobbar ju alltid samtidigt. Och jag har dessutom ledaransvar för min yngsta sons fotbollslag. Liksom. Så att det innebär att jag ska kunna gå på Friends en lördag eller söndag eller måndag i typ nästan.
Hur fan hinner du med alla grejerna undrar mig direkt?
Nej, för ja, efter struktur.
Ja, ja, där har du det.
Vad är det för fotbollslag du är leder?
Min yngsta son är 09. Han är tragiskt nog en musksjukdom, så att det, liksom, det har varit nödvändigt att han ska ha en verksamhet som funkar. Liksom, så har jag varit ledare för dem alla år. Nu börjar det bli riktigt kul. Liksom. De är 15 år. Liksom. De börjar bli rätt bra. Liksom. Men det drivs liksom av det främst. Det tar ju mycket tid. Det tar ju mer tid idag än vad det gjorde när man var yngre, men det var ju mycket mer dränerande att vara ledare för 9-åringar som är
jag är inte med fotboll
nej, exakt, det är ju inte för exakt, det är ju lekis. En barn liksom,
det gillar du inte, för du vill ju rita till och dirigera och ha det. Du vill ju att det ska ses.
Exakt, och det har jag ju sagt till AIK. Jag ska tänka mig att träna AIKs P15 till P17 och vill ha andra laget där ni inte har de biologiskt tidiga. Jag vill ha ju att jobba med dem. De som är kognitiv hög spelförståelse, som inte har kommit lika långt till sin utveckling som vi tror på, de vill jag gärna jobba med liksom. Och så här, det ska jag tänka mig göra. Men det kommer inte ske. Det kommer liksom, det är lite för dåligt betalt och tar för mycket tid. Men det hade varit jävligt kul. Om jag var tränare så hade jag väl någon velat haft ett sånt uppdrag liksom. Okay.
Om vi tar förra säsongen då, hur ser du på det liksom? Vad är din blick på det?
Att hur långt ett snöre om vi vill ha igen. Ja, alltså det är, så här, i grunden ska vi säga att jag tycker att truppen spelar för spelare var alldeles för bra för att bli som det blev. Det är ju en rätt bra trupp. Sen om balans på och så vidare. Men jag tycker en bättre insats från tränarstaben från början. Jag har inte satt sen sitsen. Jag tycker det som hände i somras var väl typ nödvändigt i det läget. Men jag är ingen stort fan av det sättet vi spelar fotboll på nu. Jag tror ju inte på den utvecklingen. Jag tror inte det finns någonting att komma till. Sen kommer AIK i år vara otroligt svårslagna. Vi kommer säkerligen vara topp 5. Liksom. Något annat skulle förvåna mig. Liksom. Kanske ännu högre. Men jag skulle ju hellre se en annan typ av fotboll.
Men vilken fotboll vill du se då?
Jag tror ju, liksom, nu är vi tillbaka. Det Serbi bevisade för mig och fotbollsvärlden att man kan styra matcher med spelet med spelare som är från tredje, fjärde hyllan. Och den förändringen, det var ju inte hans... Han bevisade det. Mm. Men det är en effekt av att alla spelare som skolas idag har nått en nivå där tröskeln på släppa bollen, röra sig, ta första touchen är så bra på 200 000 spelare i världen. Det vill säga, det går att bygga spel på alla. Det är ju det Ulf Mellberg gör med BP liksom. Jag tycker han gör ett otroligt jobb alltså med BP. BP, kommer inte få honom om de blir topp.
Men Rydström och Kalmar och
så. Jo, men Rydström har ju Malmö nu, så han är de bästa spelarna dessutom. Så att, nej. Det jag såg mot Hammarby var ju, nu vet inte jag vad Hammarby står riktigt. Jag följer ju inte alls så noga så jag kan så här, pinpointa var Hammarby står just nu. Men det är ju en av de mest imponerande insatser jag har sett i Allsvenskan genom alla tider, relativt sett. Det är alltid det mest, eftersom de är så jävla mycket bättre idag än vad vi var, så det går inte jämföra. Liksom. Men relativt sett omgivningen så var ju det, herregud vad de dominerade mot ett lag som ändå ska vara över halvan. Liksom. Mm. Så att det blir sant att se hur Rydström och Malmö möter lag som Halmstad, eller sådana lag som då är relativt sett förstör fotbollen, alltså spela mer efter sina premisser.
Förstör. Ja,
nu går förstör, det bara de spelar ju efter sina premisser.
De har ju aldrig, men jag förstår du... inte, de förstår inte fotboll. De förstår inte fotboll, de förstår Malmös fotboll.
Ja, du menar så.
Ja, ja. Så att Malmö inte får utrymme att spela en fotboll de vill på samma sätt, för det var ju Hammarby rätt generösa med trots allt liksom. Men nej, Rydström är absolut en lång. Jag var ju nere hos Rydström i Kalmar och hälsade på honom en vecka och var med honom på träningar och så.
Mm.
Och pratade med det teamet och han hade om. Det var väldigt trevligt. Det är inte lika lätt att komma in till Malmö. Jag hade gärna kommit ner igen, men det är inte lika. Ja,
vad gjorde du där? Eller varför gjorde du det?
Därför att det var intressant att se det han gjorde. Jag tyckte han gjorde bra i Kalmar liksom.
Ja. Vad imponerade bäst?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Alltså det är väl lite där med innan jag kom dit, att han var, att de gjorde så pass bra spelmässigt med det material. Det tyckte jag gjorde den första vändan. Vi har ju aldrig riktigt mötts egentligen. Vi är jämngamla han och jag, men han spelar ju alltid då i Superettan när jag spelar Allsvenskan. Så när Kalmar gick upp sen, då hade jag ju flyttat liksom. Så jag tror vi mött ett år spelade vi typ liksom, eller två kanske. Under alla år, men vi har ju samlats, vi har spelat liksom ungdomslandslag, uttagningar, han var med så där, så jag träffat honom genom åren. Och sådär, så vi hade egentligen ingen relation. Så var han med Kalmars U19 och spelade mot BP's U19. Och jag var där och hade släppt min son som spelade, vi bor i Bommaland liksom, på en BP-träning. Och så tyckte jag att det var roligare att gå och se den matchen och stå och kolla på BP. Så jag åkte stå med föräldrar till akademilag som står och tittar på nioåringar. De kan inte skit om fotboll och står och analyserar varenda jävla passning. Det är så trött, så att jag är så trött på föräldrar överhuvudtaget. Men då gick jag och satte mig och kollade på BP Kalmar U19-matchen. Och så bara, fan vad bra Kalmar spelade. Och så bara, det är ju Rysen som tränare. Så då började vi prata efter matchen och sådär. Och då liksom fick vi första kontakt igen då efter karriären sådär. Och sen så var jag med AIK och såg när AIK var en SM-guld där nere. Och tyckte Kalmar spelade svinbra i 2/3 av planen. De var jävligt dåliga på att ta sig in, liksom ska göra någonting av det i sista tredjedelen. Så då ringde jag Henke dagen efter och pratade med honom lite och frågade liksom sådär. För att jag vet ju också att han fick kritik för det i Kalmar där nere. Ja, de fick ju gå sen också. Mm. Jag bara, fan, jag tycker det är ofattbart hur bra ni var liksom i speluppgången, hur bra ni var på att läsa pressen sådär. Mm. Och det är liksom en ledare. Så då hade vi en kontakt där. Så det var ju så uppenbart att han kom tillbaka och det gick bra att det slog ner. Så att det...
trevligt.
Ja, och det som imponerar mest är ju ändå hans personlighet, tycker jag. Hans ledarskap tycker jag verkar väldigt, väldigt bra. Alltså tekniskt, speltekniska... är ju trots allt inte raketforskning, utan men ledarskapet tyckte jag är på det.
Du var inne och petade lite i, ja, men, hur AIK spelar nu under Henning Berg.
Det är inte min typ,
men finns det någon drömnamn, realistiskt drömnamn för dig som du skulle vilja se som
tränare? Mellberg var ju det, ja, men... och det säger inte för att vi känner varandra, men jag tycker att det är liksom, jag tror dessutom att han har den mentala höjden för att vara tränare i AIK liksom. Så att det hade varit jättebra tycker jag. Men jag tycker så här, Henning Berg räddade ut det förra året. Nu ska han få göra året klart. Och han får jättegärna motbevisa mig. Och, jag, liksom, och som person och ledare är han ju skitbra vad jag förstår. Liksom. Så att det är inte så. Men jag personligen föredrar kanske mer den fotboll som BP spelar. Än AIK spelar just nu. Men det är min personliga åsikt. Liksom. Och så här, mitt engagemang i AIK kommer mindre om hur det går, ärligt talat. Om vi är trea eller åtta, det spelar liksom inte så stor roll för mitt. Jag blir mark. Jag är ju mer intresserad av att titta på hur ungdomsverksamheten funkar. Och det ska bli väldigt spännande att följa de närmaste åren. För det är liksom ett projekt som har på många år nu. Som resultatet kan vi bara se om några år nu. Och det är det som är grejen också. Att folk liksom... Folk pratar om svensk fotboll just nu, går dåligt just nu, landslaget går dåligt och så det där. Men tittar man på spelare fram en dag så tror jag att den är bättre än vi någonsin har varit jämfört med fotbollsvärlden. Sen råkar Danmark vara mycket bättre än oss på det här, och Norge kanske just nu är desto bättre än oss, vilket är, alltså, de har relativt sett haft bättre utveckling än vi har haft i Sverige. Mm. Men Sverige får fortfarande fram väldigt bra fotbollsspelare just nu.
Förutom försvar.
Ja. Men det är ju ett problem med konstgräset. Titta, konstgräsmatcher, det går liksom inte att pressa på samma sätt. Så här. Så det, och nu ser vi äntligen konstgräsets död på elitnivå. Gamla Ullevi var ju fantastisk. Liksom. Jag blir så glad, det tycker jag är det viktigaste. Men det är en del i det. En annan del är att vi har haft en jävla resultathistori i Sverige. Och det har man inte i Danmark på samma sätt. Eller det har man inte alls i Danmark. Men resultathistorin var faktiskt inte ens i SAS-ligan när jag spelade där. SAS-ligan 2005, 6 och 7 när jag var där. Var ju redan då mycket bättre än allsvenskan. De var ju rankade lika högt i Europa redan då som är nu, så där är ju liksom ingenting hänt. Men där var ju, det var ju fult att spela kedlig fotboll ändå, liksom, på elitnivå. Liksom. Då kan ni fatta vad det var på ungdomsnivå. Mm. Och sen ser man 12-åringar här i Stockholm som gör allt. Det är viktigt att vinna turneringar för 12-åringar. Det är vår största hot mot ungdomsfotbollen. Och då kommer ändå Sverige... Vi kommer relativt sett bli bättre än andra länder, men det finns inget annat land i västvärlden som har samma tillväxt på registrerade 15-åriga fotbollsspelare. Så vi borde ju alltså med andra ord bli mycket, mycket bättre. Mm. Så att, och en resultathetsen som drivs av Stockholmsområdet, Göteborgsområdet, kanske lite Malmö, är ett stort problem. Vi har det omvända problemet ute i mindre orter. Där får man ju typ inte elitträna istället. För det är så här, jag tycker man ska ta bort resultat. Hetsen, alltså barn tävlar ändå. Alltså han har varit ungdomsledare för barn. De börjar ju slåss på träningen och spela 3-3. De skiter i om vi har tabeller och resultat i matcherna. De tävlar där och då. Sen går, glömmer de, det är ju resultat och tabeller för 13-åringar, det är för vuxna liksom. Så att tippa med, åka med en BP och vinna en turnering för 13-åringar har noll positiv effekt för elitspelarna i slutändan, men är vuxna mäns fåfänga. Och det är ett problem vi har i Sverige som jag tycker vi måste fundera lite kring. Där tycker jag AIK har gjort mycket bra sista åren. Det ska bli spännande att följa resultat av det. Sen så kommer vi sagt, vi kommer relativt sett växa. För att vi har, jag tror bara Stockholmsrådet, vi har liksom dubbelt så många registrerade 15-åringarna idag som fotbollsspelare än vad vi hade för 15 år sedan. Och det är ju ett resultat av invandringen. Vår befolkning har ökat med 2 miljoner människor. Liksom. Övriga fotbollsvärlden har inte samma ökning och vi har bra strukturer på det. Och sen ett annat hot mot svensk fotboll ändå nu på det är ju planbristen. Fattar ni att vi är... I ungdomslaget jag tränar i BP är vi 44 barn. Vi har fått av BP 50% en timme och en kvart på fredagar. Vi har 25% av en eller annan plan en timme på torsdagar. Vi har 33% en timme och en kvart sent på tisdagar. Så sent så att många inte kan träna. 44 barn, 44 betalande medlemmar är vi. Alltså, du fattar ju hur svårt det är att bedriva fotbollsträning.
Och då
är
ändå BP ganska bra förutsättningar med Olof. Alltså det är ju många planer där jämfört med.
Men de fördelas ju även på innerstadslagen. Så det är ju inte, det är liksom, tittar du ut i landet så här är ju inte problem. Men i stort sett, regionen är jätteproblem. Så jag kan ju också vända mot att som barn, jag har barn i BP, vi betalar 2200 kronor i medlemsavgift per år. För det får vi att de allokerar de här tiderna som de får gratis av kommunen. Vi får ett materialbidrag per barn på 450 spänn. Då ska vi själva köpa matchtröjor. Matchtröjor med tryck kostar 370 spänn. Vi har 80 spänn per barn. För att resten av året sköta material med bollar, västar, medicinväskor, allt. Domaravgifterna som är 16 spänn per match. Så vi, av de 2200 kronor vi betalat i BP så får vi i princip 70 spänn att göra. Det tycker jag däremot BP kan fundera kring.
Men om man går in ändå på AIK-kvalet där, sätter den strategin Thomas Berntsen och de har lagt nu på spelarna som de har tagit in och sånt där, det är ju mer kvalitet, färdiga spelare, äldre. Blockar inte det lite liksom den blå linjestrategin som man har haft och unga spelare och det här med man har skrivit om att det ska vara 3 spelare i start eller något sådär i dokumenten?
Det finns ju risk i det, så är det ju absolut. Och jag tror ju att medlemmarna är mer intresserade av resultat just nu än att förflytta. Jag tycker Hammarby är ett bra exempel på det. För att Jesper Jansson fick ju från väldigt mycket liksom kritik från Hammarby supportrar för att han sålde spelare hela tiden för tidigt. Alltså han, det gjorde han ju, han sålde spelare innan deras sportsliga peak var närheten att inträffa. För att det var ekonomiskt lönsamt för klubben, för att driva klubben framåt. Och då är vi den här skärningspunkten liksom. Ska vi resultat närmsta 2 år eller ska vi resultat 10 år? Där liksom vi är medlemsägda, jag är rätt säker på att vi i Sverige kommer viktas mer mot de här 2-åriga resultat. Och det är ju kanske ett problem för utvecklingen långsiktigt, men så kommer det bli. Det innebär ju att jag tror att det här liksom att sälja spelare för tidigt, det har inte så stort stöd bland medlemmarna. Sen vill vi trots det ändå såklart ha unga spelare i egna leden. Och den balansgången är ju upp till tränarna att hålla. Och det är ju där jag möjligtvis ser större hot. Jag ser egentligen större hot. Det får inte bli fler nu. Vi får inte värva fler. Jag menar, vi går tillbaka till 2018 när vi vann SM-guldet. Vi vann SM-guld med en ganska åldrad trupp ändå. Men ur det läget så hade vi stöttespelare som var åldrande. Det fanns en fördel med det. Vi skulle gå in nästa säsong utan att bli sönderköpta. Från det läget skulle vi värva bara ungt lovande. Istället gjorde vi tvärtom.
Mm.
Den sportsledningen där då är den mest sämsta vi har haft i AIKs historia. De köpte ju bara inga mer gamla Boston-spelare och gjorde truppen ännu äldre. Där stod vi i en väldigt bra punkt. Och nu är vi där lite grann att vi har byggt en trupp, tycker jag, som har... Det är spelare som kommer bra här och nu och några år till. Nu får vi inte ta in fler sådana. Nu måste ju resten av laget fyllas på med unga lovande. Ur egna led allra helst. Eller värvas ut utifrån. Samtidigt så som jag inte tycker att det är väldigt hets i Sverige om det här med att investera mycket pengar i dyra spelkontrakt på unga spelare. Och jag tycker att det är någonting, vi har varit skitdåliga på det i Sverige. I AIK har jag med studie AIK och tittar på det att liksom 50% av alla intäkter, alltså vi låg extremt fel. Vi la extremt stor del på Bosman-spelare och försäljningsvärdet på dem var där 15% av hela poolen som man sålde. Så det är ju ett jättetjänstefel vi har hållit på med i många år. Men samtidigt som jag säger mot mig själv lite att om vi får liksom stagnerande fönster i fotbollsvärlden här och några till, då är inte nu det läge att investera. Då kanske det är nu man ska satsa på spelare som är bra här och nu. För att ni fattar att om man köper en spelare idag för 100 miljoner och tror att han är värd 200 nästa år och så görs inte affärer, då är inte han värd 200 om några år. Då är han ju värd 100 om några år. Och då faller liksom modellen lite. Så att i dagsläget kanske inte läge att köpa en ung spelare för 10 miljoner till AIK. Men jag vill ju att vi ska från där vi är nu till nu ursprungliga fråga. Det finns en risk i det. Jag tycker att vi istället då fokuserar för mycket på unga spelare som Hammarby gjorde. Det ska vi inte heller göra. Man måste också vinna här och nu. Så att jag tycker att de här spelarna har värvat är bra. Men det får inte bli fler nu. Nu måste ju liksom fokus fram.
Du är inte sugen på styrelsen då?
Nej, det är jag inte.
Alltså, varför inte det? Känns ändå som att de har mycket att bidra.
Ja, det är ju kul om någon tycker det. Men så här, om jag ska styrelsearbeta i AIK så skulle jag vilja driva igenom en strukturell och strategisk förändring som skyddar oss lite mot jag tror ju på medlemsdemokrati, men jag ser också faran i det. Det blir rätt lätt populistiska beslut och liksom, jag menar, kvartalsrapporter inom börsen är ju långt mycket mer långtgående och framåtänkande än vad de här bolagsstämmorna eller de här medlemsmötena är, tyvärr. Så jag skulle vilja hitta någon form av modell för det, och jag har idéer kring det, så det skulle jag väl kunna tänka mig att göra, men egentligen är det ganska, du hamnar ändå ganska långt ifrån verksamheten. Ska man lägga den tiden det är så vill man kanske vara närmare verksamheten. Men jag utesluter inte att jag i framtiden gör något sånt. Men i dagsläget absolut inte. Mina barn tar mycket tid. Jag vill lägga tid på dem. Jag vill inte vara liksom mer frånvarande än vad jag redan är. Och sen så, jag sagt tidigare, jag växte upp med en pappa som var fotbollstränare AIK. Det var inte alltid superroligt liksom, att komma till skolan. Och, ja, men AIK på den tiden var ju liksom inte topplag heller. Det var inga resurser. Så att, mer ofta än inte ofta så stod ju folk och frågade varför vi gjorde byten liksom. Och man bara, sjuan står och blackar av med killar i nian och hänger sig i skåp när man kom till skolan. Det var liksom inte
stökigt. Ta allsvenska cementet, varför har vi inga svenska tränare i Premier League? Eller varför tas inga dit?
Det är en fråga om kvalitet ytterst ju.
Ja.
Våra svenska tränare inte varit bra nog helt enkelt.
Rydström är väl ändå nämnts i någon sorts brittisk sammanhang.
Men jag ska också då skydda svenska tränare. Att det är ju väldigt svårt att liksom du, alltså, ska man ta sig till Premier League så måste du nästan få spela karriär på toppnivå för att komma i tanken. Eller göra något exceptionellt. Potter är ju på ett sätt en svensk tränare, får väl ändå säga. Så att det är en lång väg dit. Omöjligt är det ju inte, men det är en lång väg dit. Och då måste man vara exceptionellt bra bara liksom. Det finns exceptionellt mycket, många bra fotbollstränare världen över liksom.
Men om vi tar i Sverige då, nu kastar du Kim Hellberg till exempel.
Ja, men alltså de är ju bra att få, det sagt, om man tar Rydström som då är närmast, då behöver ju Malmö göra bra från sig i Europaspelet. Ja. Från det läget ska han då byta till ett lag i samma segment som köper de flesta spelarna från oss. Om det är tier 2 eller tier, liksom man pratar om transfermarknaden, en sån klubb som ska göra det bra där. Då kan han få chansen. Men steget har blivit mindre, för att jag tycker att klubbar idag på yttersta nivån, och i synnerhet i England, tittar ju mer mot processstyrda liksom, och England har ju extremt svårt att få fram egna begåvningar.
Och vad beror det?
För dålig fotbollskunskap i landet, det är ju det handlar om liksom. Ja, men det är ju det handlar om. Det är ju ett fotbollstokigt land som trots den fotbollstokigheten, en stor fotbollstokig befolkning, aldrig har varit med typ, alltså i modern fotboll, har topp 10 i fotbollsvärlden. Men det håller på att justera sig på spelarsidan, får de fram spelare på ett sätt de inte har fått tidigare. Jag har alltid trott att de här tränarna som Lampard, de här som ändå hade de bästa tränarna i världen, skulle kunna bli bra fotbollstränare. Men det visar sig att det kan de inte alls det. Så nu sätter jag förhoppningen till nästa generations tränare. Jag har sett intervjuer med sån som Lallana. Han känns som given att han är fotbollstränare. Då har du nästa Thiago Motta kanske liksom. En spelare som har varit på den högsta nivå, men inte riktigt högsta nivå kanske, en stjärna. Men som har haft bra tränare och verkar väldigt intresserad. Så det kommer. Och när det kommer, när England helt plötsligt får fram egna bra tränare, när de helt plötsligt får fram egna bra ungdomstränare, och ungdomstränare får man på ett sätt redan nu såklart, för att få fram egna bra spelare, så kommer England äntligen vara konkurrenskraftigt att vinna VM. Så därför tittar England idag, så tittar jag på Championship idag, så är det ju liksom, det är ju possession-fotboll på majoriteten av lagen. Det har ju skjutit jävligt fort ändå. Liksom.
Ja, från hur det var innan.
Och där hittar du inte så många liksom brittiska tränare ännu. Men det kommer. Så att i det mellanskedet nu så kanske det är lättast att ta sig dit då. Och ta sig man Championship och gör det bra, då är ju steget upp i Premier League snabbt. Så att, men fast det enkla svaret på den frågan är ju att tränarna inte har varit bra nog. Sen att man måste vara överjävligt bra för att få chansen, det är en annan sak, men det är det enkla svaret.
Tror du att Henrik Rydström kommer ta sig dit ändå?
Ja, han har möjligheter. Det har han absolut. Men liksom, det ligger väl närmare till hans att tro att någon som Olof Mellberg tar sig dit, om man ska vara sån då. Men det är för att han har ju namnet också. Jag menar, skulle han ta Malmö FF och få framgång i Europaspelet, så ligger han ju närmare på en shortlist till Premier League-klubbar, såklart. Eftersom han var lagkapten i Aston Villa i 7 år. Eller 6 år, 5 år. Han kanske inte var lagkapten i 7 år. Men han var där spelare i 7 år och var lagkapten i år. Så att det är ju närmare till hand. Men visst, Rydström alla. Jag tycker att det jag sett hittills är absolut i möjligheter. Men jag vill också skydda alla svenska tränare när jag säger att de är för dåliga ytterst. Så är det också extremt svårt att ta sig dit. För du ska ju genom sådana otroliga steg. Så att det är liksom inte, det är inte bara att vara bra. Och det är inte lika lätt att scouta en tränare som scouta en spelare heller. Så att det är lång väg dit. Men ytterst så handlar det om att man måste vara bäst i det.
Du pratar ju ofta om så här fotboll och ekonomi och hur det korrelerar, heter det.
Korrelerar
med sportligt resultat och sådär. Vad om du ser, hur tråkig blir allsvenskan så att säga med din blick då när man kollar Malmös försprång liksom. Sånt hade de ju ett väldigt stort försprång förra året, och det var typ målskillnad som avgjorde sådär. Men hur stora favoriter är de?
Ja, det är massa titis, är lite beklämmande i tävlingskonkurrensen.
Men de har ju fan varit 8 första förra året med liksom.
Ja. Exakt, jag tycker kanske att det sätt de vinner på i år känner mer imponerande. Men så vet man ju återigen inte liksom, Hammarby är ju nu tränare. Det är kanske liksom ett helt annat Hammarby de möter. Eller det är troligt att de är ett helt annat Hammarby. Man måste ju ge helvete lite tid liksom. Och Almi nu tränar Norrköping, och liksom i den matchen hade de ju också rätt bra utdelning liksom, någonstans mot, det kunde ju liksom med lite utveckling kunna ha det annorlunda. Men problemet för Malmö har ju varit alltså, och det får Malmö ta på rätt sätt här. Jag tycker ju de inte har fått utveckling på sitt ekonomiska övertag riktigt liksom. Och du säger det trots att de har vunnit mest och där, men det är ju lite tacksam för.
Det borde väl vara större glapp.
Exakt, och det glappet idag är ju mindre egentligen, för Häcken och andra klubbar har ju skaffat sig väldigt bra utgångsläge här på att konkurrera. Problemet just nu, om vi tar nulägesbilden, är att Malmö har just nu en väldigt bra tränare. De har en väldigt bra trupp, där de har haft tidigare. De har väldigt bra effekt på det de gör just nu. Andra lag är under ombyggnad, så att liksom den relativa skillnaden känns väldigt stor just nu. Så att man får väl summera en år till slut. Men visst, för tävlingskonkurrensens del ser det lite oroväckande ut just nu. Men man får se vad Häcken tar vägen. Jag tycker Häcken bitvis mot Djurgården visade upp ett annat. Alltså Djurgården är otroligt tunga med sin längre första boll, kampen på andra bollar, otroligt tunga på fasta Djurgården ju. Häcken försvarade sig ändå väldigt bra länge i matchen. Sen så vek de ju ner sig lite på ett sätt som var lite mer förknippat med Högmo. Med Högmo tyckte jag var en fantastisk tränare, men det var inte liksom, det var inte riskminimering som hans kännetecken riktigt, vilket är väldigt underhållande att se på. Men liksom, men där fanns, de är ju på väg mot någonting och det kanske blir bättre. Elfsborg kommer säkert komma också. Att skillnaden blir förmodligen mycket mindre än man tror. Men just nu känns det lite oroväckande, det håller jag med om. Och då är egentligen det stora problemet för svensk fotboll, det är att drakar som AIK och IFK Göteborg underpresterar relativt sina förutsättningar väldigt, väldigt mycket. Mm. Och Göteborg har gjort det under väldigt lång tid och de är lite oroliga för de är på väg mot en flyttning. Jag tyckte de var klart bättre än Djurgården så länge de hade 11 man på plan. Men de har ju väldigt svårt även i den perioden att skapa någonting. Och jag har sett Göteborg och ser ett lag som är bra i uppbyggnadsspelet. De är bra på att hålla bollen. De är fan bra på pressspel. Men de skapar ju... Du måste ju omsätta det i målchanser på något sätt. Mm. För annars kommer de förlora mycket matcher. Och historien i Göteborg har gjort det. Då är den här liksom... storklubbspopulismen rätt snabbt gällande att nu måste vi spela något annat, så gör de en förändring och det kanske man måste göra på kort sikt, men på lång sikt blir de fast i en sån här evig limbo då liksom. Mm. Tyvärr.
Om jag kollar de andra lite Stockholmslag, har ju varit inne på det, Djurgården och Bayern och sådär, kan Djurgården vara med och utmana, hur ser du på, vilken blick har du på de andra som AIK?
Jag tycker inte Djurgården har varit så bra hittills, tvärtemot vad alla andra säger. Jag tycker Djurgården mot Göteborg när man är kuppen med 3-0 gör bra utveckling på matchbilden som blir, de är tunga Djurgården. Jag tycker de har en väldigt stark backlinje ändå för det. Och de har spetsspelare framåt som kan avgöra. Och där kommer ju Bergvall försvinna. Men jag tror laget blir bättre med Åslund än Bergvall. För att Bergvall såg väldigt tydligt mot Häcken i andra halvlek. Liksom, han är ju väldigt mycket i press rakt fram. Men spelar de runt honom så har inte han den... Det är inte hans styrka liksom. Och hade jag varit tränare för Djurgården hade han nog tagit bort hymmet och spelat Bergvall som falsk nia liksom, för bättre balans liksom. Men Djurgården
jag stoppar är... min Tokmak på nian senast.
De två kan spela två falska nio. Tokmak tycker jag ju, jag såg honom när han spelade Ferencvaros, så jag gjorde ju den dubbelmötet med Djurgården i kvalmatchen. Så jag såg Tokmak rätt mycket då för att jag förberedde mig som jag gör. Jag hade som wise scout, jag kunde ju se att liksom Ferencvaros senaste fem matcher liksom. Och då var
när gör du det här mellan 2-4 på nätterna?
Ja, men jag gör det ofta mellan kanske 11-1
där. Ja, du ser. Mm. Inte så jävla.
Ja. Nej, barnen går och lägger sig och min fru går och lägger sig och sitter jag gärna. Det är lite terapi i det också. Ja. Meditation. Mm. Faktiskt. Men då såg jag hur bra han var då. Nu är det några år sedan. Men inhoppet gav ju mer smak och det känns ju som en men så får vi se vad han står fysiskt liksom. Men att spela Lukas Bergvall och Tokmak som två falska nior, det hade varit intressant liksom. Spela lite mer som Brighton gör liksom. Det gör man väl bättre redan nu med Bergvall, men kanske mer utpräglat. Problemet blir ju att det där mittfältet blir väldigt lätt genomspelat och Häcken gör tycker jag en ganska svag första halvlek med boll, bra försvarsmässigt. Men jag är mål på en omställning. Men andra halvlek då när Häcken liksom spelar igenom bättre. Det höll ju på att bli 5-0 till Häcken där. Alltså. Det är ju liksom, sen hade inte det varit rättvist att Djurgården var bättre första. Men i den perioden ser man Djurgårdens stora, stora problem där året. Som gör att jag tror att de inte är nära att utmana Malmö som det är just nu. De kan inte vara så genomspelade centralt. Och det är dels kyller borta. Men det är också balansen på det mittfältet tycker jag är helt skev. Liksom. Men det var jag sett de här två matcherna. Jag tyckte även mot AIK så var AIK bättre. AIK ska vinna den här matchen. Fantomens statistiska utslag tyckte jag var lite väl hårt. Att typ AIK ska vinna 50% utfallen, 40% oavgjort, Djurgården ska vinna 10%. Det tyckte jag var lite väl hårt.
Första halvlek var Djurgården bra mycket bättre.
Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte att de var heller. Och det, jag har sett om den i efterhand, så såg ju de med ögonen, jag trodde att det skulle vara så.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Och sen om det är ett utfall, och jag vill inte fasta där, men och jag vill inte, ja, kolla Fantomens statistiska utfall då, så får ni se en bild, så behöver ni inte ta mitt ord för det. Så att någonstans så är det en utmaning. Så jag, nej, jag går inte riktigt nära. Hammarby håller på att bygga om. Jag har inte satt nog med allsens fotboll Hammarby för att bedöma hur bra den truppen är. Liksom.
Ja. Men om vi tar en annan grej med Hammarby, där med HTFF och AIK försöker göra något med, vad är det, AIK, Solna, FK, va?
Ja, gör de det verkligen? Jag vet fan om det.
De började
det
i alla fall i division 7 förra året.
Men är det en bra väg att gå? Liksom?
Jag tycker inte det.
Nej?
Jag tror ju att... jag har på AIK om att vår uppgift är liksom, vår ungdomssportchefs viktigaste uppdrag är att placera våra tidigt utvecklade, duktiga, alla spelare som är fysiskt mogna att spela seniorfotboll, och de här U17-lagen fylls rätt snabbt på med killar som är tidigt utvecklade. De ska ur vår urlagsverksamhet så tidigt som möjligt. Och då kan det vara bra att andra lag att spela i, såklart. Men, eller en samarbetsgrupp. Men jag tycker att det är fel sätt att tänka. Därför att de här spelarna kommer med helt olika förutsättningar. De är olika spelartyper. Och ditt jobb som sportchef och ungdom, det har koll på. Och i Stockholm finns det mängder av bra division 1-2-klubbar. Ditt jobb som sportchef i AIK är att, som ungdom, är att ha koll på vem som tränar vad, vilket sätt det lag spelar, vad den klubben behöver spelare. Och så ska du placera våra 5-6 bästa 16-17-18-åringar. Alla de som är 16-17-18 år, som inte är bra nog att gå in i vår A-trupp, ska ut och spela seniorfotboll. Och är vuxna nog. För det ska också tillägga, det kan vara en 16-åring som vi ser alla kommer bli bäst, men han är inte vuxen nog. Då kan han vara kvar i dagsverksamheten. Men de andra ska ut och spela A-seniorfotboll. Och då ska de inte göra det i ett HTFF. Därför då blir det ju liksom alla i samma lag. Då är det risk att det blir samma. Du ska liksom inte till samma samarbetsklubb. Därför att Marcus Birro kommer att ha ett behov. Martin Åsling kommer att ha ett annat behov som spelartyper. Men du kanske har en ung spelare som idag är väldigt tidigt utvecklad fysiskt och är dominant i sin ålder på grund av det. Ja, men då kanske han ska i ett lag där han måste jobba med andra förutsättningar. Och då handlar det om att ha koll på vilka jävlar som tränar de här division 1-2-klubbarna. Och jag kan glädjande säga, efter att ha sett ganska mycket division 1-2 sista åren, division 1 är ju fotboll. De spelar jättebra fotboll de flesta dagen. Alltså det är inte som när jag spelade mot division 2 när jag var 15 år. Det var ju liksom kamp. Det var en lång boll och så sprang man så mycket man ville. Idag spelar ju de flesta division 2-lag bra fotboll. Liksom. Så det finns otroliga möjligheter att låna ut spelare. Så därför tycker jag att det är rätt kostsamt. Jag vet ju, och det är så här, vad HTFF kostar och vad de här spelarna de får fram därigenom inbringar, så tror jag att det är en negativ affär. Och om du tänker att du nästan gratis eller kan låna ut dem, då fattar du själv att den ekonomiska ekvationen är extremt mycket bättre att inte ha ett sånt lag. Och sen dessutom tror jag inte på att sätta alla spelare i ett och samma lag. Jag tror inte att det är rätt miljö. Det blir liksom, då blir det inte riktigt seniorfotboll för det första. Och för det andra kan behovet omöjligt vara detsamma för alla de här 10 spelarna, 8 spelarna. Utan det är liksom, det inte funkar inte så. Det tror jag. Det funkar inte bäst så. Nej, tror jag.
Vi ska hinna med några lyssnarfrågor också. Det är bara det är som en jävla palett. Det är bara hugga vilken ni vill. Första är, vad tjänar du på Viaplay?
Väldigt lite. Jag har alltid fått tjäna på annat. Ja. Mm.
Kommer Lukas Bergvall någonsin hamna i en klubb högre upp än Mechelen?
Det här vill jag ju nyansera. Jag tog ju Mechelen som ett topplag i Belgien. Jag
tänkte, vad du har sagt någonting?
Ser du hur Lukas Bergvall spelar fotboll, så är han ju en opportunist. Lyssna på Rasmus Schüller i studion, om man inte visste innan. Han gör ju det svåra. Det är det han försöker med hela tiden. Då måste man tänka sig, om du ska spela i Premier League och ha den rollen, vilka har den rollen i de här lagen? Hur många svenskar i stort sett har haft en sån roll? Det är extremt få. Då måste Lukas Bergvall bli en av de bästa spelarna i svensk historia. Är jag säker på att han blir det? Nej, det tror jag inte. Jag tror att han blir väldigt, väldigt bra spelare. Han blir landslagsspelare. Och då tror jag att han hamnar i topplag i Benelux, där han får vara the fucking goat. Han är James Maddison för det laget. Kommer han ersätta James Maddison i Tottenham? Jag hoppas att jag fel att han gör det. Men jag tror inte det. Nej. För jag tror att det är ett jävligt stort steg dit. Alltså. Mm. Och jag tror dessutom att i Lukas fall så är han ju... Han är färdig vuxen, så det är inte som Isak samma ålder han dominerade som växte större. Men det sagt, så folk tar det på fel sätt. Lukas är en otrolig fotbollsspelare. Mm. Sen att ingen kunde förutse det. Hans pappa är typ 1,78, mamma är 63. Han är 1,86 och ett fysiskt monster. Men fan trodde det. Vi pratar om 1% avvikelse. Så hade jag scoutat honom när jag var 15 år hade jag inte trott på honom. Därför att han var tidigt utvecklad. Eller 15 var han, han var 1,85 när han var 15. Men när han var 13, då hade jag inte trott på honom. Därför att jag skulle säga att fan, han kommer bli 1,78 som sin farsa och inte så snabb och stark. Då är det tufft. Då blir han en bra fotbollsspelare, men han blir inte så här bra. Sen att han har blivit 1,87 lång och stark och som ett, han är ju ett fysiskt monster. Så att, kan han däremot ställa om så, jag, Hugo Larsson spelar typ är mycket lättare att placera i Premier League ju. Eller hur? Mm. För den spelartypen handlar om grovjobbet och där och medans då ska man vara Lukas Bergvall spelar roll och spela i Tottenham, då ska du vara the main guy. Och det är bara liksom statistiskt sett tror man att Lukas Bergvall blir så bra. Jag tror inte. Jag tror, hur många svenskar har varit så bra genom historien? Kanske att Isak är det nu. Kanske att Ljungberg var nära det, men det var han väl ändå inte riktigt.
Svaret,
nej, men han var ju en god... Han var ju...
Ja, jo.
Tern var ju Hugo Larsson typ. Liksom. Ja. Mm. Brolin, kanske, säger folk. Men Brolin ska man vara klart för att han spelade Parma. Var ju liksom en defensiv mittfältare. Det var ju vattenbärare ett elakt ord. Det var ju inte, men det var ju inte en tisa, det var inte stjärnan. Nej. Det var ju Spilla, Spria, det var ett Zola, det var andra spelare som var det. Och det är ju det som hela resonemanget bakom det här. Folk tror det är som att jag sablar ner honom. Det är absolut inte. Jag bara nyanserar bilden lite. Mm. Precis som jag tyckte det var extremt att nyansera bilden när Rooney kom fram. Det är så här att ja, han har varit färdigvuxen sedan han var 14. Rooney var den mest dominanta 14-åringen jag har sett i Sverige. Han är 0-5, så jag har sett honom en del. Liksom. Han var dominant. Men man måste ju se vad slutprodukten blir. Liksom. Nu är han ju liksom, i FCK så platsar han ju säkert mer än han får speltid för. Men varför spelar inte FCK någon för nu då? Jo, för de ser högre höjd på en del andra 0-5-er som kommer nu. Höjlundbrorsorna, de är inte bättre än Rooney nödvändigtvis nu. Men FCK ser ju att, vänta nu, om vi ger dem den här tiden som Rooney får, då är han ju, när han är 17-åring, eller när de är 18-19-åringar, förmodligen ännu bättre. Det är så resonemanget funkar liksom. Mm. Och det innebär ju inte att Rooney är en dålig spelare. Fattar du bra man måste vara när man är i FCK? Mm. Det är inte många svenska spelare som är där nivå. Men tror jag att Rooney når liksom till Premier League på bästa? Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror att han är färdigvuxen. Jag tror att han har väldigt svårt att få någon större utveckling än det han är nu. Det är ju fortfarande en jättebra spelare. Han kommer säkerligen bli vara med i landslaget. Men och det liksom... Det här är ju ren sannolikhetsbedömning. Det innebär ju inte att det här är ett fas. Men man måste ju liksom... Det är så man måste se på talangutveckling. Du måste se en 16-åring som inte har någon fysisk utveckling överhuvudtaget klarar sig bra bland andra 16-åringar. Och han har föräldrar som är 85 långa, pappan och mamman är 75. Och killen klarar sig ändå för att han har så bra touch och kognitiv spelförståelse. Okej, okay, vad säger det er? Det mig säger det, okej, okay, får han den rimliga fysiska utvecklingen i det här så kommer han bli jävligt bra. För att när han är fysiskt två yngre än alla andra och ändå klarar sig. Men så omvända då, en 16-åring som är större än alla andra färdigvuxen och dominerar på grund av att han är fysiskt bättre än alla andra. Vad händer när de andra kommer ikapp? Det är det man måste titta på hela tiden. Liksom. Och sagt, jag vill inte på något sätt, det låter som att jag har varit negativ, men det är egentligen.
Nej, liksom, men du har förklarat den delen.
Nyansera den bilden.
Ja, det är bra. Liksom. Det är bra. Nyansernas mästare, Martin.
Ja,
nej, men du jobbar på
bra. Det är rena, det ser lite som min uppdrag när jag var med TV att försöka nyansera saker.
Ja.
Ja, och det innebär att ibland blir man lite säger man emot jämsadvokat fast man egentligen inte, alltså,
ja.
Jag förstår den invändningen folk att du ska alltid säga emot. Ja, det blir ju lite effekten av det.
Ja, förlåt. Hur tränar du nu mer själv?
Jag kan inte springa, jag har tråsen, jag var 25 i båda knäna och jag har opererat ryggsäck. Jag kan inte springa. Jag har funderat lite på något som heter exosomer, som folk säger det. Ska liksom,
vad är fan är det för?
Det är kommunikationssättet mellan celler. Ska tydligen då liksom, kunna hjälpa en att hålla, för det är det som blir sämre i bältet tydligen då. Det ska tydligen vara någonting man kan testa och ta. Så ska man få liksom bättre återhämtning när man blir äldre. Den har ingen större effekt på elitfotbollsspelare när man är ung. Men för folk i vår ålder så ska det tydligen vara.
Men
problemet är att jag kan inte springa. Jag träningscyklar.
Ah, okay.
Mycket.
Okay.
Mm. Jag har inte det bästa... Jag dricker väl lite för mycket vin. Alltså satt till att den fåfänga fysiska utseende jag skulle vilja ha.
Ah, okay.
Mm. Aldrig mer kostym eller aldrig mer vin?
Stökig. Nej, fan, aldrig mer kostym.
Vilka spelare i AIK platsar i Djurgårdens startelva och varför?
Bra, det är en bra fråga. Jävligt svår fråga också. Alltså, liksom, en spelare som Pittas hade varit nyttig för att han går ju bakom och de har ingen tydlig nya där. Liksom. Sen så kanske Djurgården om, med Hymmet har mer nytta om han ska använda något taget. Skulle kunna vara någon, en av dem. Jag tycker ju Modesto är bra nog för att spela i Djurgården. Liksom. Sen om du vill ha en, vilken roll du vill ha honom, det kan ju vara upp till någon annan.
Både som högerback och...
Ja, men jag har Saletros, men han är inte bättre än Schüller och så är frågan om då, vi får se vad Lidsholm landar i. Lidsholm är ju bättre passningsspelare än Saletros, jag tycker jag. Så att kombinationen av mellan Schüller och Lidsholm kanske är bättre. Men Saletros visst, men då tycker jag kanske en spelare som Salina också ska vara med och nämnas. Han sökte, men det är svårt med rollerna liksom, för Salina skulle ju kunna påstå spela då en roll där liksom, vad heter han till höger, Falenius spelar och får en annan effekt liksom. Men vill man ha en spelare som löper som Falenius gör och pressar som han gör, då är ju Selina sämre. Men kan du tänka dig att ha en spelare i den rollen som kanske blir mer spelstyrande, då är ju Selina bättre.
Vad tyckte du om kombinationen Ekdal-Lidsholm?
Ja, det blir, alltså Schüller är ju bättre än dem defensivt, så är det ju. Men jag tycker de folk tar stryk för att liksom, de har ingen framför sig. Bergvall är ju inte där riktigt som en tia ska vara, tycker jag, i försvarsspel. Han är där i pressspel, men det blir också väldigt tomt där då ju. Så att liksom, du kan nog slänga in ganska många där i allsvenskan så skulle du se långsam och trög ut, för att det är sådana otroliga hål liksom. I synnerhet när du möter ett lag som Häcken som andra har ledare och är jävligt, alltså bröderna Gustafsson, nu ska jag säga, nu är Simon nu spelar. Ja, alltså hans förmåga när han får tid att hitta någon mellanytan då. Och om du är två mittfältare som ska täcka 3-4 som rör sig där, ja, då ser ju de flesta långsamma ut. Liksom. Så det blir lite orättvist i jämförelse. Men visst, Saletros, Selina Eilingsen tycker jag är en väldigt bra fotbollsspelare sett honom i Molde. Så att, det ska bli spännande att se. Och liksom, jag tycker väl överlag att trupperna är ganska jämna. Liksom, så att det...
B. Martin nämner ett par klubbar i Serie B snedstreck C utöver Sampo Venezia som är värd att besöka.
Klart
att
knep den.
Nej, det är klart
att ja, den är, jag skulle nog välja städer heller. Liksom.
Ja, men gör det.
Det vore väl kul tycker jag att titta på Como med Fabregas. Och så är ju liksom Como sjön lite off-season sådär i slutet på september. Är ju,
det är inte dumt.
Nej, Maggiore sjön här. Det är ju en av världens vackraste områden. Liksom.
Ja, det är riktigt.
Bra mat och vin och sådär. Och så då inte heller på hotellen hutlöst dyra. De är fortfarande dyra. Men...
Det är väl där George Clooney bor, va?
Ja, nej, det är med Como sjön. Det är Maggiore sjön kanske. De är rätt lika där. Vi var förra året off-season på landsuppdrag med min fru på Villa d'Este. Det tycker jag är ju...
Otroligt.
Ja, det är väldigt dyrt, men det är, om man har råd att lägga en natt där med sin fru ska man göra det.
Mm.
Jävligt kul också. Det var ett bröllop från baseballspelare för USA som flög in så här. Det var ett jävla drag, så det var lite otippat. Var det.
Det visste ni inte.
Härligt.
Nej, jag hade ingen aning. Jag gjorde det som bort mig för att jag kände inte igen Jamie Carragher var där med sin fru. Jag hade ingen aning, jag kände inte igen honom.
Va?
Jag var lite packad.
Fan. Ja, men någon till bästa, sämsta arenan kommenterat på.
Jo, fler platser. Ja, ja, fan, åkte Pisa, säger jag då.
Ja.
Därför att jag tycker att Pisa-regionen där är ju väldigt, jag gillar ju det. Det är nära
men det är
regionen.
Man
har bara hört negativt om Pisa.
Jo, men du
ska ju till Toscana.
Ja. Du ska ju till Pisa kolla matchen, men så regionen är ju fantastisk. Ja. Du har ju liksom Chianti, du har Bolgri, du har Cinque Terre, du har Forte di Marmi, du har ju liksom... Lucka är nära, fint. Mm. Och Pisa, alltså gå i Gamla stan och Pisa är otroligt vacker. Så det, men det är klart att bo där ska man kanske inte göra. För att det...
Lucka är fint, Siena är fint också.
Ja, det är exakt. Lite längre, det är lite längre bort, men Siena är jättevackert. Liksom. Det finns massa där. Sen är ju Livorno lite cool ändå. Liksom. Det är ju värt, för det är ju sån anomali där. Liksom. Mitt i den här högborgerliga italienska delen så har du en stad som är extremt vänster liksom, som är, och dessutom är ett, liksom, den har potential. Jag tycker varje år man är där. Jag tycker om att vara i Livorno bara för att det är något annat. Liksom.
Ja. Vad heter den där? Vad anfallar den i Livorno för?
Lucarelli.
Ja, Lucarelli. Ja.
Precis,
politiken Lucarelli.
Ja, det är den nu.
Ja. Men sista kanske om ni inte har någon. Mest bästa och sämsta arenan som ni kommer till på. Du hatar ju de här jävla vallarna och de här grejerna. Du vill inte alls stå och blåsa på den jävla träpall. Liksom.
Ja, men vadå? Nej, det skulle jag säga. Det jag saknar mest med att jobba med de här åren när jag jobbade med T4 är ju liksom när vi var på San Siro på lördagen och så på måndagen stod man på i Borlänge på Domnarsvallen. Liksom. Jag tycker om de där kontrasterna. Liksom. Det är liksom... För det är någonting när man jobbar med Premier League, Champions League, Europa League, du kommer ju liksom en bit ifrån, även om man är nere och gör stå på plan och man går på plan och man hälsar på en del spelare eller tränare så där på ett liksom ett kort sätt, så är det ju ändå ganska långt ifrån. Det var jävligt befriande att vara liksom, vet han som heter Jörgen Pettersson, tränar Värnamo. Jag kom liksom en timme tidigare dit. Jag bodde i jag bodde i Växjö på det här PM Vännerhotellet, så liksom hade lite kör, så jag åkte dit tidigare. Så var de där tidigare, då satt man omkring med dem och snackade liksom. Så den typen av liksom närhet var ju fantastisk.
Hela kostcirkeln fotboll liksom.
Exakt, och det kan jag ju sakna. Nu får jag ju lite det genom att jag hjälper en del unga spelare så där, så jag ser ju division 1 och så där, och ser mycket ungdomsfotboll. Så men tillbaka till din fråga, jag skulle säga att jag tycker ju att franska arenor är underskattade i ett svenskt perspektiv. Italienska arenor vet vi om, är omtalade, alla pratar om. San Siro är ju liksom, det är ju mäktigast arenan jag vet. Men Frankrike är ett land som vi sällan pratar om, så jag tycker är otroligt bra läktarkultur och bra tryck. Och så visst, Stade Vélodrome, men Saint Etienne är otroligt bra på. Alltså PSG för att vara ett topplag på det sättet, men de har också jävla bra tryck. Liksom. Mm. Så att Frankrike vill jag så slå ett slag för då, när alla hipsters pratar om Tyskland och Italien. Mm. Men jag tycker uttaget att vara på arenor i de här länderna, så är det i regel väldigt bra. Och där ska jag ju säga då, tyvärr då, måste jag erkänna att alltså, jag håller ändå på Liverpool, men Liverpool, Everton på Anfield, det är ju liksom ingenting jämfört med arenor i Europa. Sorry, det är bara att säga, erkänna. Liverpool lever upp när det går riktigt bra en Europa-kväll, kan det vara otroligt tryck. Men liksom, det kan det ju vara på många arenor. Jag tycker faktiskt att Anfield som sådan är fantastisk inmarschen, men liksom återberättandet av den är ju otroligt skevt, tycker jag.
Ja, hur kändes det?
Ja, det är trevligt. Det är väl tredje gången jag är med. Det var ett tag sedan.
Ja, det var ett tag sedan. Ja, men du svarar bara så, ja, men det gör vi. Och sen så, fan, det och det ska vi göra. Sen försvinner du. Och sen så kommer du
tillbaka. Ja, exakt. Du får följa upp. Ja.
Periskop.
Men det var ju faktiskt en tid när Viaplay hade liksom satt stopp för allt. Vi fick inte göra någonting.
Mm-hmm. Tråkigt.
Och ganska dumt. Ja. Liksom, för någonstans känner väl de, jag vet inte vad det var.
Det är bra för Viaplay. Ja, du kommer inte i skönhet.
Ja, om något så är det väl det. Och för första så är det väl liksom, det som är bra för Viaplay att de inte håller på och bråkar med sina medarbetare om struntsaker.
Ja,
det är väl det också, liksom en bra.
Framförallt de medarbetarna i Martin Åslund kan.
Ja, men jag var nog en av de som lättare kan ta sånt liksom. Ja. Så jag kan förstå policybeslut liksom. Alltså, vi får inte göra reklam för någonting. Men det gick så långt så att jag skulle investera i ett mitt vaccin var då. Jag skulle få lov att investera mot att jag gjorde vissa reklamgrejer. De tog inte in mig i det. Jag bara, det här vill jag gärna vara med på. Så gick jag berätta för Per Nunes. Så tänkte man, nej, vi får inte göra reklam i tv med sådana grejer. Det är oseriöst för vårt. Jag bara, så du kan ju missa med möjlighet att investera i ett bolag som har gått ganska bra. Men det var så extremt på något sätt. Och då kan jag ändå så här köpa att liksom, men har man en policy att vi ska göra något, då får vi hålla oss till den. Liksom. Mm. Det tror jag att andra har mer svårt att acceptera. Och det är inte så att, jag tycker att det här är svintrevligt. Jag tycker att alla sådana här poddar med mig är jävligt lätta. Det är ju liksom trevligt. Liksom. Men jag har ett schema som är rätt fullt. Så att det gör mig ingenting om jag inte behöver. Men
vi är glada att du tittade in och tog dig tid. Du får gå ner till din parkeringsbot och så tackar vi för den här gången.
Jag lunchmattar nere på Stureplan. Jag tänkte att jag får stå kvar.
Ja, det är en jättebra idé.
Ja, men det är ju billigare att parkera så än att ställa sig i garaget här.
Ja, det är sant.
Det är samma pengar.
Det går på vilken restaurang blir det nu då?
Ja, jag ska äta lunch på Taverna Brillo.
Trevligt.
Ja, bra. Då tackar vi för att du kom hit, Martin. Var rädd om dig också mellan varmen.
Ja, det är tack samma. Tack till er.
Tack så mycket. Vi hörs snart igen. Ciao.
Ciao.
Ciao.